Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det här är den här smarta kortversionen av Värvet. Om du känner att du vill höra hela klubbet så hittar du den i Acast-appen eller där du lyssnar på podd. Trevlig lyssning.
Och så tittade polisen också i mina ögon. Polisen var ganska insinuant. Så där, vad är det här? Och jag försökte så här, ja, men jag försökte bara övertala dem att få åka med. Jag hade biljett, men och så vidare. Och så drog jag mig story. De tittade i mina ögon. Ah, du får följa med till stationen. Jag bara, va?
Det är förvisso attraktivt med självsäkerhet. Så sent som för ett par veckor sedan gjorde jag ett intro om att vara självklar på scenen. Och jag som har stått där själv vet hur lätt det är att smitta publiken med osäker hållning och orak rygg. Samtidigt har jag en känsla av att det kan vara av godo och att det inte tar för givet att man klarar den uppgift man har framför sig. Och att läsa på om Torkel Peterson är att möta en person som tvivlar på den egna förmågan, vilket ju givetvis känns sympatiskt för en av de mest etablerade skådespelare vi har. Trots att han spelat på Dramaten i över 15 år har han hunnit med över 20 långfilmer som Cops, Patrick 1,5, Norrmalmstorg, Odödliga, Jordgubbslandet och En enkel till Antibes och många uppskattade tv-serier som Torpederna, De dagar som blommorna blommar och Tjockare än vatten. Ändå är han alltså fortfarande inte helt säker på att han är bra på det han gör, även om vi i publiken är övertygade gång på gång. Men hur som helst, bra är han verkligen i Värvet 395 som produceras av Klara Åström och Månsson, ges ut av Acast och leds av mig, Kristoffer Triumf. Här är Torkel Peterson. Du, hur mår du, Torkel?
Jag mår väl helt okej. Men också lite, inte helt hundra kanske. Jag har haft ganska tuffa år de sista åren, tycker jag. Men också fantastiska år förstås.
Okej. Vill du berätta mer?
Egentligen det jag tänker på. Min mamma fick cancer för typ 2 år sedan. Och jag tog hand om henne mycket under det 1,5 åren som hon hade kvar. Hon gick bort för lite mindre än 2 år sedan.
Okay, wow.
Sen har det ju varit tungt efteråt också, så att säga. Men det har väl präglat mitt liv på sista tiden. Men samtidigt så pågår livet som vanligt också. Så man gör massa fantastiska saker. Man har sin familj, man har sitt arbete. Och, ja, men det har väckt mycket nya tankar om livet som både har varit utvecklande men också ganska tunga.
Ja, jag tänker en del på det där nu med liksom, alltså det har väl en, det är väl en åldersgrej, men i och med att fler och fler vänners föräldrar går bort liksom, så är den här, jag vet inte, hade du den rädslan som jag bär på lite nu, att det är en massa, så här, jag är så orolig för att den dag mina föräldrar går bort att jag inte sa och frågade en massa grejer.
Ja. Inte konkret på det viset, men jag hade faktiskt sådär, och det låter ju liksom lite dumt på ett sätt, men jag formulerade lite grann för mig själv som att min största rädsla det var liksom att min mamma skulle gå bort. Jag älskade henne väldigt mycket och vi hade en bra kontakt på något vis, även om vi inte träffades varje dag sådär, så var det liksom, jag liksom kunde ligga och ha lite, mycket tankar på liksom, ah, fan, jag undrar hur det kommer kännas när hon inte finns liksom, för jag tror många har sin mamma speciellt med, eller sina båda föräldrar eller pappan då liksom, som att det är liksom ändå ens, vad ska man säga, sista fallskärm eller den största tryggheten. Man tänker om allting annat skiter sig, då har jag alltid, om man har haft föräldrar som älskar en, och det gjorde ju hon med mig, så att jag har alltid tänkt liksom att där är liksom min största fallskärm. Och då har man ju varit rädd för hur ska det kännas när hon inte finns längre, och varit jätterädd för det, och så hände den här grejen då, så hon kom. Hon var 75-76 år, så det var ganska oväntat på ett sätt. Även om cancer inte är en så här oväntad sjukdom på ett sätt.
Men hann du liksom på något sätt förbereda dig då under de där 1,5 åren?
Ja, på ett sätt hann jag göra det. Men det kändes också som att döden är liksom ingenting som man förbereder sig på det sättet. Utan fast hon hade den här sjukdomen, så tyckte jag att varje dag så hoppades man på något konstigt sätt att det skulle inte vara sant, eller att det skulle kunna vända på något vis, även om hon fick ganska taskiga prognoser allt eftersom. Så att det var också en lärdom att hoppet, alltså en del berättar om döden eller liknande historier på något sätt som att det är lite så här gulligt att man accepterar och typ så här finner någon ro i att, ja, det är oundvikliga och att det blir lite harmoniskt där. Men jag tyckte inte riktigt det stämde. Jag tyckte att det var hela tiden så hoppades man någonstans att det skulle kunna finnas en framtid för henne eller för oss. Sådär, att man ville inte riktigt acceptera det faktiskt. Så jag tycker att det är en lite romantisk bild av döden, så att man blir vän med den på det sättet. Jag blev inte det riktigt.
Nej, jag förstår. Ja, men jobbigt. Det måste ju prägla ditt liv såklart.
Ja, men sen blandar man ju också. Jag har ju fyllt 50 också, så att det...
Ja, det var ju ganska nyligen.
Ja, den 19 augusti, så det var inte så länge sedan. Så man, ibland blandar man ihop. Det kanske vissa tankar kommer av åldern helt enkelt. Att man, ja, att man börjar åldras lite grann. Och så kanske man blandar ihop det med, ja, men har det att göra? Jag bara för att min mamma dog. Det är egentligen samma sak egentligen, men... Men vissa tankar hade kanske kunnat komma ändå av att ens kompisar fyller 50 och man själv fyller 50. Vad innebär det och vilka val har man gjort och vad har man kvar? Det låter väl asdeppigt.
Ja.
Men nej, jag vet inte, jag är väl inne i en sån period lite grann.
Jag är 4,5 år yngre än du, men jag hade ju den tanken ganska nyligen om någonting jag ville lära mig. Och liksom, det var första gången i mitt liv som jag kände... Nej, jag hinner inte.
Nej,
jag kommer liksom inte hinna bli bra på den där skiten.
Nej. När man var yngre så tänkte man ju att man skulle hinna med allting. Nu börjar man förstå så här, nej, jag kommer få välja. Och det är både bra och dåligt, för då kan man ju få eld i arslet så att säga. Så att man verkligen koncentrerar sig på att skriva den här boken som man kanske har fantiserat om. Eller göra sina projekt som man verkligen vill.
Mm.
Så att man inte bara skjuter upp allting som var lättare tidigare.
Jag kommer aldrig bli professionell höjdhoppare förmodligen.
Nej, precis. Det finns en sorg i det där.
Mm.
Att allting är inte möjligt längre. Samtidigt som det finaste i livet är ju sådana där människor som typ så här när de är 85 börjar lära sig franska. Det är häftigt.
Uh-huh.
Min pappa är så där lite grann att han känns väldigt... Alltså hans nyfikenhet och intresse, även min mamma faktiskt. Så det känns som att det hade de intakt även när de blev äldre. Eller när de är äldre.
Mm.
Det är väldigt bra.
Men med honom har du god kontakt?
Ja, det tycker jag. Den är inte så där att den är hela tiden. Men när vi träffas så är jag väldigt... Jag tycker det är mysigt och jag har stort utbyte av vårt umgänge. Alltså det är en mysig person att träffa, både han och hans nya tjej. Då. Så att, ja, jag tycker om det.
Hur ny är den nya tjejen?
Hon är fantastisk.
Ja, men hur ny är hon?
Aha. Hon är typ 30 år.
Ja, ja. Ja, lite samma med min familj. Ja.
Men ny i förhållande till min mamma då. Det var en annan.
Mm. Men du, jag är ju nyfiken på flera saker med dig givetvis. Men delar du fortfarande din tid mellan Skåne och här?
Ja.
Ja, okej. Okay. Hur ser det ut liksom? Veckopendlar du eller?
Det kan se ut som till exempel i mars förra året. Då var jag med i en pjäs. Den var ingen succé. Det var Mary Page Marlowe. Så de la ner den. Då fick jag helt plötsligt massa tid över. Så jag kunde vara nästan ett halvår nere i Skåne hos familjen där. Mm. Något annat år har jag varit tjänstledig. Jobbat kanske mer med film och tv. Så då har jag kunnat vara hos... I Skåne mest. Man kan säga att det ser ut som att allt, så fort jag är ledig från åtaganden så är jag i Skåne. När jag som nu jobbar med en pjäs, då veckopendlar jag.
Mm.
Så att jag är där typ 3 dagar i veckan.
Okej. Okay. Mm. Men alltså, som nu då, när du bara har en sak, alltså du jobbar då rent effektivt från, vad kan det vara, 5 på eftermiddagen till, eller? Lite tidigare är
det. Som när vi spelar nu, då börjar jag kanske vid 5 och så slutar vi 10.
Just det, ja. Vad fan gör du med liksom resten av dygnet?
Jag går på gymmet.
Ja.
50-årskrisen.
Ja, fast har du väl alltid gjort, eller?
Nej,
okay.
Jag har alltid gått lite grann, men jag har ökat sista året.
Skjortan ser lite trång ut.
Ja, men det här är stretchskjorta. Den har jag ju köpt just för att jag liksom... kunde göra det.
Ah, okay.
Ah. Första gången, du vet, som man känner behov.
Smart.
Mm. Det fanns bara en modell på den här Hugo Boss-affären så här, som var i stretch. Det låter ju skitfult. Den är ganska snygg.
Ja, folk kommer kunna se det sen när jag tar en stillbild på dig.
Ja, men sen har jag också... Jag driver lite egna projekt. Försöker skriva en manus. Jag har skrivit... jag tror jag har... 2 långfilmsmanus som jag håller på med. Någon tv-serie-idé. Försöker driva de projekten. Något håller jag på med ett filmbolag. Något håller jag på med en kompis. Vi har inte kommit så långt i processen. Och, ja, Det är väl egentligen... Ja, sen har jag provfilmat lite nu sista veckorna. Hoppas att det ska kunna bli någon filmroll framöver.
Okej. Okay. Mm. Är det såna på engelska också? Eller self-tape? Ja,
det har jag gjort nog. Inte den här omgången så att säga. Utan då har det varit svenska. Men jag har skickat iväg många såna där self-tapes till Amerika. De försvinner ofta bara ut i rymden. Så okay. Får man aldrig... Det har aldrig blivit något än så länge i alla fall.
Fan vad, det där verkar så jävla tröstlöst på något sätt.
Ja, det finns det roligaste underhållningen som... Hoppas jag kan göra någonting av det istället. Det är typ så att jag har sparat alla provfilmningarna på engelska. De är ju mer eller mindre omöjliga, att man är en viking eller en rymdmänniska. Eller att någon typ av nazist... Alltså det är så här väldigt galna personer. Och så står man med någon ljusstake typ i sitt eget vardagsrum och så här säger på dålig engelska så här, get the fuck out of my planet. Och alla de där har jag sparat. Och ingen har ju blivit, jag har aldrig fått någon roll. Men det är ju jätteroligt att se dem i följd så att säga.
Det vore ju något. Fan, det kan du, kanske liksom när du fyller 60 eller något. Att du bjuder in till... Visa dem bara.
Ja, visst. Ja, det är ju någon slags dokumentärfilmsmaterial.
Ja, men det kan det också vara. Kanske ännu smartare.
Ja.
Det är ju en briljant idé.
Ja, det är det faktiskt. Det var på väg att göra någonting med det faktiskt. Det skulle bli någon sån här mockumentär. Att torka. Alltså det jag skulle säga, men vad fan. Jag vill också åka till Hollywood. Jag vill också göra som Fares och Skarsgård och de där. Vet, så här. Jag har ändå varit med i filmen med dem. Och tyckte så här, fan jag är ju lika bra som dem på svenska. Varför ska inte jag också kunna... Alltså jag menar, det är inte för sent än. Jag har inte gett upp. Jag försöker fortfarande. Så att, men jag menar, man skulle kunna göra en rolig... På något sätt att... Man har ju de där filmerna. De får ju ligga under förtexten eller någonting. Sen handlar själva grejen om att jag... Typ så här... Att jag åker dit. Att jag kanske gör en hård transplantation. Tränar på gymmet ännu mer. Eller på något sätt försöker så här... Och sen hur man kunde tweaka det på något sätt så att det blir så här lite åt bårat hållet, som att jag blir lite sjukare än vad verkligheten hade varit. För att jag vill inte... Jag snackade med typ så här ett filmbolag om det här, typ så här. Vi var ganska långt komna, men jag vill hela tiden peka på att det skulle vara just en dokumentär, så att det inte skulle bli så här på riktigt Torkel som åker dit.
Mm.
Och då hade det blivit... Och då känns det som att det varit för mycket att jag satte kniven i min egen...
Fast å andra sidan kanske är just det som du liksom, om du gör din personlighet liksom snäppet större, åker dit och tar möten i karaktär då.
Ja, precis.
Det kanske är då det landar.
Jo, men jag vill ändå på något sätt kunna styra det liksom, så att det var tydligt att till exempel det här med hårtransplantationen, det skulle inte jag själv göra. Så här, jag tänker så här, fan nu måste jag ju, och så upptäcker jag typ Torkel. Så här, fan, jag måste vara lite snyggare, lite fräschare. Jag är ändå 50 liksom, så här, det funkar inte. Jag, typ så här, det kommer inte bli några typ så här, de roller jag får sikta på, det är ändå sån här typ actionroller. Jag kan inte åka dit och tro att jag ska typ så här bli Ed Harris och få typ karaktärsroll, utan för ändå liksom, alltså den här Torkel-grejen. Jag skulle ju tänka så här, jag måste träna upp kroppen, bli någon sån här så jag kan gå in och vara typ, du vet, de här
skurk,
ja, någon skurkaktiga grejerna. Och i det så skulle han ju kunna komma på så här, fan, jag har hår, det ser ändå lite bättre ut. Det var ju liksom så han går till någon sån kirurg och trycker in dem där innan, några månader innan.
Ja. Men ska du fejka det då, tänker du? Eller då får du
göra
det
på riktigt. Skulle jag ju fejka. Ja, egentligen borde man göra det på riktigt, men det hade jag ju inte. Alltså så galen är jag ju inte.
Nej, okay.
Men jag menar, jag skulle fejka det, eller det kunde en variant jag hade, så light varianten var att typ så här att han, det finns en viss typ av peruker som man kan limma fast på huvudet.
Vi får köpa en tupé.
Ja, precis. En som jag hade i Benny the Cop, den filmen. Eller Cops-filmen. Mm. Det skulle ju kunna också vara att han satte på en sån och åkte till. Men det föll lite grann på att det här filmbolaget, de ville göra det som en mer, jag vet inte, en riktig dokumentär så att säga. Hur ska det gå för Torkel i Hollywood? Jag åker dit på riktigt och söker roller. Och var inte så intresserad av att av dokumentärtanken så att säga. För att jag tyckte ändå det var lite viktigt. Och då blev det lite så här manusberoende. Liksom, hur mycket skulle man styra och inte och så vidare.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men du, jag tänker, det här är så på ett sätt så lustigt. Eller lustigt är det väl inte, men det finns ju en krock i dig, för att jag har ju svårt att komma på särskilt många i det här landet som är mer alfahanne än du. Och samtidigt så liksom alltid när det, eller ofta när det när du ger intervjuer och sådär, så kommer det upp att du har dåligt självförtroende. Nu sa du själv jag svag och sådär. Liksom, ser du inte själv den här motsättningen?
Jo, men det kanske jag gör. För mig så, jag tycker väl egentligen det är en ganska bra sak att vara en alfahanne. Alltså, om man är en positiv alfahanne, alltså så som ordet är från början, att man tar ansvar kanske för sina nära och kära eller en liten grupp som man vill skydda. Men sen tänker jag också att det är liksom kanske det man tänker på när man hör det ordet. Utan man tänker mer så här, alltså något negativt som är lite så här macho och bufflig, och att man är självsäker, eller någon manlig makthomänniska som bara kör på liksom, allt det där. Och det är ju någonting som jag inte tänker på mig själv, alltså när jag tänker på mig själv. För jag vill liksom också ha en chans att på något sätt bli uppskattad för mina inre egenskaper, och de är inte alls så där alfahanniga. Alltså jag vet, jag har en röst, en kropp, en längd, en, kanske ett yrke, en hudfärg och sånt som, alltså det yttre som gör att man tänker på mig som en alfahanne, alltså en negativ alfahanne då. Det är väl det sånt problem som alla så här, grupper har, som blir identifierade utifrån kanske yttre egenskaper som man ger dem. Jag är ju en ganska mesig kille så här, från Lund, lite vad man säger, metrosexuell med moderna ord. Jag tycker om opera och porslin. Därmed är det sagt att man inte kan vara alfahanne som tycker om opera och porslin. Men...
Nej, men du älskar vaser och så.
Jag älskar absolut vaser. Jag har samlar på vaser till mig. Och ja, så jag är stolt över mina mjuka sidor, så, och jag, alltså därmed är det inte sagt att det inte finns så här falska hannar, som alfahannar som jag var inne på, som vad heter det, på grund av sina osäkerheter ta till just sin fysik och sitt kön för att få makt och så vidare. Men jag tycker att jag kanske har bristande självinsikt där, men jag tycker att jag har en viss kontroll på mina osäkerheter. I alla fall jag har ganska bra kontroll, och därför så håller jag inte på med såna här klassiska negativa alfahanne-grejer som utbrott och maktspel och skandaler. Och typ en skandal har jag faktiskt gjort, men där var jag helt oskyldig, enligt mig själv i alla fall. Det fanns omständigheter som gör att jag tyckte att enligt min måttstock så handlade det bara om att jag faktiskt handlade ganska rimligt i en situation som där jag tyckte att andra inte handlade rimligt.
Pratar vi om den här tågincidenten nu, som jag har kanske läst lite om på internet?
Ja, du har läst om det. Ja, men. Jo, men det är väl lite grann den som jag är inne på. Jag skulle faktiskt... man kanske ska dra den här i podden eller?
Ja, men det är väl klart.
Jag vet inte riktigt om jag vågar det, men jag kanske ska våga det ändå. För det är ändå någonting som jag har velat så här stoppa undan i en påse som jag inte vill. Jag tänker så här, det där får själv dö, för att om man börjar gräva i sådana saker, men det är bara en tidning som har skrivit om det hittills, så därför skulle det vara kanske skönt att lägga en egen bild av det till de få som jag hoppas inte är intresserade av det ens.
Nej, men vad fan.
Okej, men jag kör den i alla fall. Mm. Men då vill jag bara börja med att säga att det som jag säger nu, det går inte riktigt att bestrida. Eller jag menar, det går att bestrida, men den här historien, den gick så pass långt så att... vad ska man säga? Den gick så pass långt upp så att jag fick komma på polisförhör. Och han som anmält mig och hans kollega, de blev också förhörda av polis. Polisen förhörde oss, och sen så var det en rättsinstans, en åklagarmyndighet, som fick ta del av förhören. Och jag menar, en åklagarmyndighet är ändå vår demokratis instrument för att avgöra lite vad som är rätt och fel i samhället. Mm. Så att när de väl hade lagt sin dom så tyckte de att alla anklagelser eller så där som hade riktats mot mig, eller misstankar också, de var inte giltiga, men de var i alla fall så pass oriktiga så att jag blev helt frikänd från allting.
Det var inte tillräckligt för att väcka åtal?
Nej, det var det inte. Mm. Och jag var ju moraliskt sett så var jag redan säker på vad jag tyckte. Men det var också skönt att få det liksom så här godkänt. För jag menar, en sån här demokratisk rättsinstans, den är ändå lite till för vad som är rimligt och vad som inte är rimligt i samhället. Så då kändes det ändå bra att när alla var förhörda och så där, så var det ändå jag som typ utföll med att jag kunde be om ursäkt för någonting litet jag hade gjort, men det var ändå inte orimligt så att jag kunde liksom bli anklagad för det.
Men nu är ju 90% av lyssnarna helt lost. Nu får du fylla i och säga vad som
hände. Jo, men det var så här. Jag sitter på ett tåg, eller som jag sa tidigare, jag lägger lite kontext här. Som jag sa tidigare så fick min mamma en allvarlig cancersjukdom, och då åkte jag under 1,5 års tid i skytteltrafik mellan Lund och Stockholm för att dels ta hand om henne i hemmet. Jag vårdade henne i hemmet, men också sköta mitt jobb i Stockholm då. Så den här dagen som jag ska berätta om, eller egentligen kvällen innan, så hade jag ironiskt nog varit, det är det jag säger, att jag gjorde bara bra saker det här dygnet enligt mig. Jag hade varit och sjungit på en minneskonsert till Basia Frydman, som var en av mina bästa vänner, som också hade gått bort i cancer 1 år tidigare. Och morgonen därpå så skulle jag ta tåget 4:20 till Lund då för att vara med på ett möte senare på förmiddagen tillsammans med min syster och min mamma på onkologen i Lund, som handlade om cytostatika medicin, alltså bromsmedicin för stoppande av cancer och sjukdom. Och det var så ett möte på liv och död helt enkelt, om min mamma skulle få de här medicinerna eller inte. Mm. Och det som hände, det var att jag gick upp då tidigt på morgonen, jag gick till stationen, jag hade köpt biljett 1400 kronor, jag satte mig på tåget, och sen när konduktören så kommer så visade jag upp min biljett i mobiltelefonen så här. Men då visade det sig att jag hade tagit ett tåg för sent, alltså jag hade gått på 5:20-tåget istället för 4:20, men det visste jag inte. Så när jag visade min biljett i telefonen så sa konduktören, tyvärr, den är inte giltig, du får hoppa av i Norrköping. Då frågade jag, men finns det inte någon chans att köpa en ny biljett?
En rimlig fråga.
Ja, jag kan köpa en biljett här på tåget. sa jag liksom, ni ser ju att jag har det, men jag kan köpa en till så blir det 2800 kronor istället. Alltså jag sa inte det, men...
Ja, jag fattar. Du ville med tåget.
Ja. Och konduktören bara, nej, det är helt omöjligt, så gör vi inte. Jag tittade mig omkring så såg att tåget var helt tomt. Så sa jag, men tåget är helt tomt. Är det verkligen inte möjligt? Nej, tyvärr, det är inte så det går till. Du måste gå av och köpa på perrongen i maskinen.
Men, det här är inte på 1900-talet heller, utan det finns ju appar och skit och
exakt,
internet.
Jag menar, om med lite god vilja och något typ telefonsamtal hade man kunnat lösa det där. Och dessutom hade jag en biljett, och sitter man på tomt tåg så tycker man det känns lite. Men så gick hon iväg i alla fall, så kom hon tillbaka och då frågade jag igen, snälla, tåget är ju faktiskt tomt och jag har biljett, måste jag gå av? Och sen tog jag till, eller började jag berätta den här historien om det här mötet på onkologer, om liv och död. Jag tyckte det kändes lite lökigt så här, för att jag är lite privat och lite skämsk, alltså att dra upp så här. Men jag gjorde det ändå, för jag tänkte så här att det kanske får en på andra tankar. Och det var ju väldigt viktigt för mig att inte bli en timme försenad till. För jag hade liksom snäv en tid. Det hjälper inte. Du måste gå av i Linköping. Och då förstod jag liksom att här är...
Har du sagt Linköping och Norrköping?
Ja, nej, men det var i Norrköping. Ja. Nu är det nog kört. Så sen när tåget rullade in i Norrköping, då gick jag in i restaurangvagnen och så tänkte jag försöka den sista gången, och så bönade, och då hade jag blivit lite så här känslosam och typ nästan grät faktiskt. Så jag, snälla, kan inte låta mig så där. Och så kom det en annan konduktör som klev in i handlingen, som visade med tydlig hand så här, nej, nu ska du av. Då tog jag min väska och gick förbi, och då typ så här brann det till i mitt huvud, så jag bara väste till honom och så här, du kan brinna i helvetet, din jävla idiot. Typ så här, men inte rörde honom eller någonting. Och så hörde jag hans röst efter mig. Ja, vi vet vem du är den där Torkel. Den där skådespelaren Torkel, ja. Då kände jag, apropå Alfa han i diskussionen där, att alltså att han liksom så här, han hade fuckat in mig i något fack där jag var typ någon manlig, jobbig, bullrig, mullrig skådespelare som minsann försökte dra lurhistorier också för att komma med i det där tåget. Det här är egentligen bara början på historien, men sen så fortsatte det och blev en helt absurd grej där jag köpte en biljett.
För du kliver av?
Jag kliver av, köper en ny biljett och åker till Linköping. Då har konduktören hunnit typ, han kände sig tydligen hotad av att jag svor åt honom när jag gick av. Så han hade ringt polisen i Linköping typ. Så att på tåget, när tåget stannade i Linköping, det som jag hade gått på i Norrköping. Så det här är lite förvirrad historia. Men
giltig biljett nu.
Ja, men giltig biljett. Så kom det två sekuritetsvakter och hämtade av mig. Typ så här, du får prata med polis. Så blev jag förhörd av en polis på perrongen som hade hört konduktörens historia, så här, att jag hade hotat honom och hit och dit.
Under förhöret så rullade då tåget givetvis vidare.
Ja, precis. Jag blev bara helt chockad. Helt plötsligt så, för att från att liksom ha varit lite arg på en konduktör och faktiskt lytt om och gått av, så vart jag typ polisförhörd. Och så tittade polisen också i mina ögon. Polisen var ganska insinuant så där, vad är det här? Och jag försökte så här, ja, men jag försökte bara övertala dem att få åka med. Jag hade biljett, men och så vidare. Och så drog jag mig story. De tittade i mina ögon. Ja, du får följa med till stationen. Jag bara, va? Ja, men varför då? Av det här liksom. Jag har ju gått av som de ville. Ja, men det finns, vi misstänker att du har tagit narkotika. Jag bara, skämtar du med mig? Eller, det sa jag såklart inte, men jag var foglig som ett lamm då. Det blir, när man inte är van vid att prata med polisen, så blir man det. Så att, ja, och då så fick jag följa med bort min piketbuss, in i den, sitta mellan två stora poliser, åka med dem, och de... Det var ju också ganska roligt. De bara så här, de visste också så här, det där, den där Torkel, de kände igen mig på något vis, tror jag i alla fall. Det är mycket droger i din bransch, eller? Jag bara, ja, det kanske det är, men jag tar inte dem i alla fall. Jag minns inte vad jag sa, men jag tänkte ju så. Jag var ju livrädd då. Så in till en station, in till något konstigt förhör där jag upplevde att flera andra poliser i huset. Det blev en liten samling så här, fan. Vi har någon typ någon kändis i huset. Mm. Så att folk stod där, och så var jag ganska, alltså nästan förhörd inför någon slags publik. Och jag var ju helt torr i munnen, så jag nästan känner att jag håller på att bli nu också, du vet. Och jag försökte haspla ur mig de här grejerna. Och sa, ah, du får, vi håller inte kvar dig nu på grund av att du bråkade med den här konduktören. Eller sa något till konduktören. Utan vi misstänker att du har tagit narkotika. Aha, varför då? Ja, men det syns någonting i dina ögon. De är lite virriga på något sätt. Jag menar, det var jävligt tid på morgonen och man var liksom ganska skrämd och uppskärrad. Så att jag vet inte, jag tog inte ansvar för hur jag såg ut egentligen. Ja, så fick jag gå in i någon slags bås, kissa då, för att de skulle göra ett narkotikatest. Och sen så höll de kvar mig där några timmar och sen fick jag gå fri. Och ja, så var den där historien.
Mm. Och blev då polisanmäld, som du sa initialt?
Ja, jag tror egentligen det funkar så att konduktören senare polisanmälde mig för att typ, han skulle ha upplevt sig hotad när jag gick förbi och svor åt honom. Men det utredde de ju sen, och där var det ju sådana här löjliga formuleringar som... Eller, som jag, alltså roliga formuleringar i förhör. Typ så här, den misstänkt eller Torkel Pettersson skulle antagligen ha gjort det och det när han vände sig på ett aggressivt sätt. Mm. Typ så här, jag menar, allting blir så här detaljerat och konstigt och typ så här, saker som jag inte gjorde men som kanske skulle ha hänt om, alltså du vet. Mm. Det kan man ju fantisera vad som helst, vad som skulle ha hänt. Men jag menar återigen alfa, han är det där liksom, för att man har en stor kropp eller en mörk röst så förutsätter de kanske att man skulle gjort si eller så. Mm. Men det har inget med verkligheten att göra. Jag tänkte ju bara be om förlåtelse. Liksom. Mm. Jag kände att jag hade sagt något för mycket kanske då efteråt. I alla fall.
Det hade inte hänt Peter Harrison kanske. Men lever han? Förlåt.
Peter. Jo. Ja. Peter Harrison.
Ja, för fan.
Den legenden. Ja, men i alla fall, ja, för mig så hade det allting varit bra egentligen så här, om det hade typ slutat med det där. Men sen så, det som egentligen blev obehagligt för mig, det var typ så här att, och det vet jag inte hur det går till, men när en tidning får reda på sånt här, hur kan de veta en dag senare att det här har hänt? Är det de som sitter och ringer runt till alla polisstationer och undrar? Eller är det någon polis som sitter typ så här och tipsar? Det var någon som sa det till mig. Det tycker jag låter så här, nej, fan vad ofräscht. Liksom. Att, mm. Och sen tycker jag också det är konstigt att en tidning får liksom, jag vet inte, skriva. För de frågade inte ens mig om de fick skriva. De ringde till någon, om det var någon polis som ringde till dem eller hur det nu var. Så fick de en story, och tydligen finns någon offentlighetsprincip som är att ja, om man ringer in och frågar så måste polisen berätta lite grann vad som har hänt.
Känns det, alltså, känns det lite skönt att ha fått berätta din sida av storyn nu då?
Ja, lite skönt känns det. Men det känns också lite, för att egentligen så vill jag, jag har ingen jättestor erfarenhet av så här. Jag vill ju inte att sådana här, att det liksom ska fortsätta och bli någon slags långbänk eller något sånt. Det är därför jag, det där var väl 1,5 år sedan egentligen. Jag tänker att det har väl lagt sig liksom. Mm. Egentligen, jag säger inte att, jag är absolut ingen så här fan av att man ska gå omkring och vara arg och typ slaska med sitt dåliga humör eller någonting. Och jag vände mig faktiskt om när jag kom ut på perrongen där och bad om ursäkt, förlåt att jag, men så att jag försvarar inte mitt, det är ju bättre att alltid vara konstruktiv och inte känslomässig, men å andra sidan så här, i den här situationen tyckte jag inte det var så konstigt att det blev känslomässig. Mm. Men
har du märkt av liksom på, i alltså, har du fått färre jobb?
Ja, men det vet man ju inte riktigt. Nej. Så här. Det kan ju vara så. Och ibland så här, det har hänt någon gång så här att dels var det vänner som skickade sig och sa, vad det är du? Och sen vet man, jag vet hur det är själv när jag sitter och läser en kvällstidning och så står det någonting så här, Leila K har gjort det och det. Och på något sätt så tänker man så här, ja men så är det nog. Mm. Och i många fall så kanske det är så också. Och då är det fine, liksom, men när det inte är så, då känns det orättvist på något sätt.
Ja,
visst.
Mm. Ja. Mm. Bra. Mm. Är vi klara med den?
Ja, nu är vi klara.
Ja. Vill du rekommendera något?
Ja, jag kan rekommendera en film som jag var och såg på filmfestivalen som heter Le Dime, typ så här. Mm. Och den heter Deerskin. Och det handlar om en kille som köpte en skinnjacka på Blocket och den här jackan började påverka honom på ett märkligt sätt. Det var en helt abstrakt film på ett sätt, men ändå konkret. För det blev en story av det. Men han fick liksom ett förhållande till, han kände sig ascool när han fick på den. Det var en riktigt ful sån här mocka fransjacka. Det var en väldigt absurd historia, men den filmen var riktigt grym. Mm. Apropå filmindustrin idag när man ser, alltså det var en rolig film fast väldigt arty, men ändå väldigt, man kunde lätt ta den till sig. Det var ett bra exempel på tillgänglig konst som ändå var väldigt personlig.
Fint. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Du kunde intervjua han förra Dramatenchefen.
Stube?
Ja, Stube. Ja. Han skulle du intervjua.
Du, har du haft det bra här hos mig nu?
Ja, jag har haft det bra. Det känns som det har varit, man vill säga så mycket.
Mm. Du får komma tillbaka.
Ja, för att göra det. Ja.
Stort tack för att du tog dig tid.
Ja, tack.
Ja, Torkel, vad mer kan jag säga än att jag är tagen av öppenheten? Och en annan sak jag faktiskt är tagen av är det jag och formgivare, filmklippare, utgivare, musiker, producent och rådgivare jobbat med i något halvår. Ansiktslyftningen av Värvet som har premiär om en vecka. Det kommer låta lite annorlunda, se annorlunda ut och kanske väcka lika många eller fler känslor än vi gjort tidigare. Men mer om det nästa år då vi är tillbaka med 20-talets första gäst.
Då kommer vi faktiskt till nästa vändpunkt. Därför jag ägnade mot journalistik med sån framgång får man väl ändå säga att jag till slut hamnar i fängelse. Mm. Vilket ju är ett utomordentligt bevis på att man har skakat staten med det man har skrivit.
Den rösten går väl inte att ta miste på. Jan Guillou om bland annat sorg och ost. Vi hörs väl då. Nu tackar jag för det här decenniet och det faktum att ni tillsammans laddat ner Värvet över 80 miljoner gånger under mitt bästa årtionde hittills i livet. Och så går vi ut på en klassiker som fyller 40 2020. Gott nytt år! Happy New Year!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.